Välkommen Göran Magnusson till en ny session här framför mikrofonen.
Ja, tack så mycket för det. Ja. Det är en fin solig dag så att det ska väl kunna sola oss i glansen här.
Ja, det får ju vara det. Vad vill du sätta för rubrik på den här serien?
Ja, det här Tyrus, det jag pratar om, det är ju under en längre tid. Och därför har jag tänkt mig att man skulle kunna sätta det Tyrus under en föränderlig tid. Det är en tid då mycket har förändrats från 1400-talet till dagens datum. Allt har förändrats, både Tyresös själva natur och industriepoker och nu till den här nya stora bebyggelsen som sker idag. Så att jag tycker det är en lämplig titel.
Det tycker jag också. Tyresö under en föränderlig tid från 1400-talet och till nutid.
Ja, så kan man väl säga.
Ja, och nu håller vi på med
gårdar och torp. Och vi har en stor gammal by som heter Visvas. Den omnämns ju redan på 1400-talet. Då det skrevs Videsvas som i papperna. Men den är ju mycket äldre än så, för att för ett 20-tal år sedan så hittade man ju fynd av keramikskärvor och slagen kvarts i närheten av själva Visvasbyn. Vilket tyder på att det har troligen bott folk här redan på 4000 år före Kristus.
4000 år? Oj!
Så att det är ett mycket gammalt, alltså omnämnt. Men sen om man går nu till efter Kristus och tänker oss det, för det är väl det vi kan någonting om. Så är det ju att på 1500-talet så nämns två torp i jordeböckerna från Visvas. Och på 1700-talet så är det Visvas uppgård och Visvas nedergård som man pratar om.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där Göran Magnusson berättar om gårdarna i Visvas och vad som har hänt där under århundradens lopp.
Sedan på 1830-talet så kom det nu att delas i fyra gårdar, själva byn. Och går man sen fram till omkring 1900 så delas det upp ett antal gårdar.
Var det genom arv som det delades upp, tror du?
Ja, dels var det det. Ja, det var nog mest genom arv. Som man kan säga här på 1900-talet, var de här gårdarna, Norrgården, Ängsudden, Ekbacken, Ulriksdal, Sjövik, Sodal, Södergården. Ett par av de här, det var inga gårdar som Ulriksdal och Sodal, utan det var väl mera undantagsstugor. Men sen den här Södergården, den fick ytterligare ett par namn i sig, för att den kallas också för Stenbacken och Svälthem. Det är ju en gård som tillkom på 1900-talet och det var så jävla dålig jordmån och det, så att de kunde knappt leva på det här jordbruket. Och därför blev det att i folkmun så sa man att ja, det är Svälthem. För den som bodde där, det bara asfalt, det fanns inga odla.
Oj, fiskade de inte då?
Jo, det gjorde de, för att Visvasbönderna var självägande bönder hela tiden. Så att de fiskade. Men du nämnde här om delades upp i arv. Det var ju så att på 1900-talet så var de här tre bröderna Knut och Botolf Spångberg. De delade en gård i tre delar. Och de fick inte mycket jord, någon utav dem, utan de fick cirka två hektar odlad jord. Och så fick de då ett skifte med skog också.
Vad sa du? Två hektar?
Ja, fyra tunnland.
Ja, det är som ett stort potatisland.
Ja.
Lite större kanske.
Inte så jävla mycket större. Men nej, det var vad de hade. Men det var ju självhushåll Och som du säger, de här hade möjlighet att fiska också och få mat på det sättet.
Var det för att de var självägande bönder som de hade rätt att fiska?
Ja, det var det. Nu, det stod ju alla de här gamla kontrakten att fiske var förbjudet. Som vi varit inne på förut, att på vissa ställen så kunde man inte fiska för att de var under uppsikt. Andra, klart att de fiskade, och man har ju hört att vissa torpare åkte in till stan och sålde fisk. Så att det var väl lite si och så med det där. Men i kontrakterna så, till godset så fick man inte fiska. Men de här hade ju då alltså möjlighet i och med att de var självägande. Och det här att de var självägande, så var det ju också så att de var inte beroendeställning till godset. Och därför blev de här också ofta förtroendemän. Man kan läsa att här på 1800-talet så var det en som var nämndeman utav dem och en annan var häradsdomare, så att hade till och med kommit upp i den titeln, så att det visar ju att det var inga dumskallar för det.
Nej. De hade skola där ute också, eller hur?
Ja, skolan kom ju sen här, och det kanske vi ska dra lite om. Vi tar för det är intressant också att tala om Tyresö skolor. Så att det tror jag vi...
Det gör vi till ett program av.
Vi tar och lägger in det också här sen.
Ja. Det var så länge sedan det här programmet spelades in. Så att programmet om skolan, det har vi redan spelat in. Och faktiskt också redan sänt. I mars 2017. Du kan lyssna på det igen på tyresoradion.se. /1939, alltså tyresoradion.se /1939.
Men om vi tittar då på den här Visvas by, så finns det då en åker som kallas för Vargåkern.
Säger en del, va?
Ja, det gör ju det. Och det var ju så att Tyresö, där fanns det också rovdjur och så vidare. Så att på 1700-1800-talet, så ja, tidigare också givetvis, så härjade ju rovdjuren och tog böndernas djur och höns och så vidare. Och så att man kan se här i handlingarna att i början på 1830-talet så utfördes en kungörelse från landshövdingeämbetet som talade om att det skulle upprättas en jaktplats inom Sotons härad, dit Tyresö då hörde. Och i dessa skogar man skulle lägga ut luder på en viss avstånd från jaktplatsen.
Vad sa du nu? Lägga ut luder?
Ja.
Det kan man ju undra vad det är.
Ja, det är samma sak. Det heter luder
från
början, men det är åtel. Idag säger vi väl åtel eller as. Döda djur.
Döda djur. Jaha, det var intressant.
Det heter luder förr i handlingarna.
Jaha.
Sen har det väl under 1900-talet kommit att betyda något annat ett tag. Men det är på ett senare sak.
Det var inte här du,
nej,
direkt.
Och samtidigt ett par år efter det här så beslöt man att vid varje Valborgs sockenstämma så skulle man utse minst två förtroendemän inne i socknen som skulle ha koll på hur många rovdjur som sköts och eller på annat sätt avlivades, och de här skulle då intyga att de var skjutna inom Tyresös gränser. Och så kunde man uppvisa örona eller tassarna på djuren eller bena på fåglar. Och så fick man utlovade skottpengar. Alltså man kunde ju skjuta djuren, vissa då kunde ju fångas med snara och så vidare. Men så kunde man åka och få pengar för det här. Om man tittar på en femårsperiod där 50-55, så kan man se att inom Stockholms län så hade man skjutit 24 vargar, 70 lodjur och 909 revar. och ett stort antal rovfåglar som man då hade betalat ut skottpengar för.
Oj, vilket liv. Var det på 1950 eller
1851-55 under den där femårsperioden. I Sotons härad, vi börjar på eller mitten av 1860-talet, så syns det att man har dödat 2 lodjur och 348 rävar, 63 örnar och uvar samt 282 hökar och falkar, och för det, och dessa då utbetalas skottpengar. Idag skulle väl folk bli vansinniga om de, någon fick pengar för något sånt. Som, men då var det skottpengar på det.
Ja, vildsvin står det inget om.
Nej, de fanns inte här i Tyresö då. Jag kan väl säga så här att på 40-talet, så var jag till kommunalkamrern Tunevi och lämnade en påse med tassart på en räv som jag fick skottpengar för. Men han öppnade inte påsen och tittade om det var vad det var i den. Det luktade nog för dörd, utan han bara betalade ut.
Han trodde dig. Hur mycket pengar fick du, kommer du ihåg?
Det kom jag inte ihåg.
Nej, men det var väl lite grann eftersom du åkte kronor. Dit med och så var det väl lite roligt.
Jag vet att min fru som är uppe från Frösunda kommun, det finns ju inte längre. Jag vet inte om du var Frösunda kommun har legat.
Ja, men söder om Norrtälje, va?
Ja, det är det. Alltså, det är ju, ligger i Vallentuna kommun idag.
Jag trodde det fanns, tror att det fanns en scoutstuga där. Därför jag känner igen
det. Det fanns ju. Ja. Kyrkan är väl från 1200-1300-talet, så är ju en gammal kommun.
Ja.
Men den jag ligger ju nu. Men hon har berättat att hon var och fick skottpengar för bena på kråkor.
Ja, det har jag hört talas om, just kråkor.
Ja. Så att det har skottpengar har ju förekommit ända in på 40-talet åtminstone.
Ja. Men då måste man veta hur kråkfötter ser ut.
Ja, han kanske, den som betalar ut det kanske inte heller.
Han kanske kände lukten.
Ja, man vet inte. Om det var ett skrivbordsprodukt, så att säga, kamrén, så visste han säkert inte det.
Nej.
Utan han betalade ut vad man sa att det var. Men så att säga, andra djur man kunde få betalt för, det var blodiglar. Och det har väl du, känner väl du till?
Ja, det känner jag till. Jag har haft en tam blodigel på mitt kontor.
Ja, och de köpte man ju upp. Och man betalade ju 8-12 skilling banco för de stycket.
Och sålde man dem till läkarna då? Eller?
Nej, du hade apoteken köpte ju dessa.
Ja, vi har haft apotek.
Ja, och då eller hade de ju en lerkruka med små hål i så att de skulle få luft då.
Jo då.
Ja.
Jag hade en på Gladan här i Tyresö.
Jaha. Och där tjänar man ju pengar på. Och blodigen har ju också använts till andra ändamål. Mm. Och det är till smörjmedel. Det var ju skandal att ha en, om man åkte till kyrkan eller så vidare och vagnen började gnissla. Då gällde det att snabbt hitta en blodigel och stoppa in i navet och smörja med. Hemskt,
stackars igel.
Ja, och likaså då jag hört varit här på industrier, så var det samma sak. Man tog blodiglar och smörde maskinerierna med på industrierna om det började gnissla och man inte hade någon olja i närheten. Då var den hittade någon blodigel.
Kanske
och så stoppade man
kunde ta mördarsniglar och smörja med.
Ja, idag det borde, ja. Men det är väl djurplågeri.
Ja, säkert.
Men det var inte så då. Så att där var ju ett stort användning av blodiglar också. Det här har man hört många som berättat om. Och det här var inte bara i Stockholmstrakten. Blodiglar till smörjmedel, det användes i hela Sverige.
Hirudo heter de på latin.
Jaha. Ja, ja, men det har smord inte bättre för det. Och sen kan man komma tillbaka på dina huggormar som du har varit inne på tidigare.
Ja.
I Tyresö och förmodligen på hela Södertörn så vimlade av orm förr.
Förr?
Ja. Och i början på 1900-talet så gick det folk och plockade huggormar i säck. Och sålde till någon läkemedelsföretag som väl tog serum från huggormarna till någon motgift. Man plockade, gick runt och plockade i säckar, jutesäckarna.
Och de var levande fortfarande?
Ja, det var de levande. Man sålde dem levande.
En annan blev väl biten också, gissar jag.
Ja, de var nog så pass duktiga att plocka dem där då.
Man ska ju ta dem i huvudet.
Ja, längst, du tar dem ju längst ner om du så, men om du tittar i utlandet och sånt så finns det ju små klyker man satt över huvudet ju.
Just det.
Och så tar man dem i stjärten och lyfter upp dem. Och
men då kan de böja sig uppåt?
Nej, inte så långt så att de biter.
Det trodde
Däremot har jag ju hört någon som tog en orm i, när de simmade i havet, eller sjön. Och tryckte ner den, men han blev biten.
Oj,
så att det var väl inte det bästa. Nej. Men håller de rakt upp så slår de inte ändå.
Jag tar helst inte i någon.
Nej, det är en annan sak.
De hinner undan förresten.
Det måste jag väl säga att som grabb så slog man ihjäl huggorm.
Ja, det gjorde man när jag var liten också.
Ja.
Visst.
Självklart att alla huggormar man såg slog man ihjäl. Och de låg och fräste överallt tyckte jag i buskar och sånt.
Det är väl därför man har blivit fridlysta för att man har slagit in.
Nej, det var ju för att egentligen var det väl hasselsnoken som höll på att dö ut i Sverige. Och då var man rädd att, då fridlyste man ormarna på grund av att man var rädd att folk inte kunde se skillnad på en hasselsnok och andra. Och sen blev det att man fridlyste alla.
Mm-hmm.
Så att, jag tror att det är därför från början. Någon koppling till, på det sättet.
För en 10-15 år sedan så fanns det ju en förrymd stor orm som ringlade omkring här i Tyresö.
Ja.
Så den ringlade över vår gräsmatta och bort iväg. Det var någon som hade rymt.
Ja, eller någon som har släppt ut.
Ja, släppt ut kanske.
Troligt, mer troligt.
Ja, kan hända.
Och det är ju bedrövligt.
Ja, men det hände ingen olycka.
Nej. Men det är ju bedrövligt om man går tillväga på det sättet.
Det var en varm sommar så att...
Ja, min svägerska har tidigare, när hon slutade jobba så tog hon och var med på såna här som tog hand om invandrarkvinnor. Och lärde dem svenska och lite så här. Och då hade de en bild på en orm. Men en av de här invandrarkvinnorna, hon blev helt tokig. Hon kunde inte ens se en bild på ormen. Så att det fick de man inte prata om.
Det
jag menar, kommer då en sån där ringlande alltså. Ja. De kan ju få en chock.
Ja. Hon var väl van vid att ormarna var ännu farligare.
Ja visst,
förstås.
Ja visst. Jag gillar inte orm.
Nej, inte jag heller.
Och det är ju, man blev ju uppfostrad så att man inte skulle gå, tänk på orm, i vattendragen och överallt så här ibland höet, att man skulle vara försiktig. För att när man körde hö så hela tiden så kunde man ju få, man körde, vad heter, drog ju ihop höet med hörefsa, med antingen på hjulrefsa eller släprefsa. Och i den, ibland så låg det en orm.
Mm.
När man körde och ibland höet, och när man lastade eller lossade höet sen så låg det en orm i lasset.
Blev ni bitna någon gång?
Aldrig. Så man hade ju en högaffel då, så petade man ur ormen ur hölasset då, utom kopparormen som inte är en orm utan en ödla. Men den gick ju på mitten av varje peta ner den. Så att orm, och jag vet ju fru dottern Tål Kallbergen där, hon tog ju på, hade lagt av sig jackan när hon körde eller lastade på med häschade hö eller vormade hö. Och så tog hon på sig jackan och då ringlade en orm ner för att...
Jag har en väninna som låg och solade och fick en orm på magen.
Jaha.
Inte kul.
Nej, hur gör man då?
Hon blev inte biten.
Nej, men jag vet inte, det är ingen idé att rusa upp. För att då händer det ju att man biter direkt.
De söker ju upp varma ställen och hon var väl lite varmare än omgivningen då?
Ja, jo, just det. Ja.
Mm, ja.
När vi är inne på Visvas så att säga, nu kommer vi ju på ett sidospår här, men när vi är inne på Visvas då så... I mitten av 1800-talet, 1856 i december, så kom en av Visvasbönderna och hade varit inne i stan och storhandlat inför helgerna och för hela vintern i stort sett. Och då blev han rånad när han kom ungefär vid Skarpnäcks gård.
Oj, pungpinan.
Ja, du vet, där fanns ju pungpinan och så fanns ju en kok, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, och så är Skarpnäcks gård.
Ja.
Det är ju, och sen är det ju inte ett dugg mer på det, om vi nu går tillbaka till 1800-talet.
Det gamla Tyresövägen du talar om nu, ja, som ringlar igenom...
Ja, på ena sidan av
flygfältet, ja.
Flygfältet, ja. Medan den nya vägen har ju gått på den andra sidan.
Mm.
Och det var ju så att Tyresöbussen gick på den gamla vägen och vände sig bussen på den nya, så samlar man upp folket på det sättet.
Var det så? För jag kommer ihåg att det var olika hur de körde. Ja. Jag trodde det berodde på föraren som tyckte det var kul att köra krokig väg.
Utan det berodde ju på att den Tyresöbussen gick på den ena och vände sig på bussen. Så på det sättet så kunde de ju... På alla passagerare som skulle med där.
Ja.
Det var inte vad som helst de stal för honom på det här. För att dels var det en stor som var liten till växten och gulbrun till färgen. Och sen snodde de ju då vagnen eller sleden han hade också. Och samtliga varor som han hade provianterat. Och hästen hade då nya tömmar. Det var fina gula lokor på selen och med fin ryggstycke och järnbåge. Så att det var, selen var också relativt ny. Och inte nog med det, utan dels var provianten bestod av en säck ryskt rågmjöl på cirka 4 lispund. Och då kan man tänka sig, ett lispund är 8,5 kilo cirka.
Oj, 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 det var mycket då.
Det var jättemycket. Ja. Och sen tog de 2 kannor brännvin. Och då kan man väl tänka sig att en kanna är 2,6 liter.
Så det är så mycket, jaha.
Ja. Så att det var 5 liter brännvin. De tog 2 mjölkflaskor av 3 som rymde 6 kannor vardera. Och sen tog de, det var, innehöll väl ingenting utan det var nya kannor som han hade varit och köpt då.
Mm.
En säck med 4 kappor salt. Och salt, en kappa är 4,6 liter.
Och 4 sådana.
Ja, 4 gånger 4,6.
Mm.
Och en kappa dit de med kaffe. Och en kappa socker. Och en kappa snus.
Oj, 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 en hel kappa.
Ja, 4,6 liter snus.
Ja.
Men som sagt, vad det här var storhandlare han hade gjort.
Ja. Var det en handelsman eller var
Nej,
det
var en bonde ner från Visvas.
De snodde hela ekipaget med allt han hade köpt inne i stan.
Och en halv kappa tobak. Eller en halv kappa koba. Som det var en i kardus, och det är alltså en kardus är ett paket som är tillverkat utav något material där. En butelj sirap. Vilken butelj är det? Är väl en liter förmodligen. Och sen tog de ju ett hästtäcke och sen maten som man hade i en näsduk.
Oj, till och med det.
Ja. Och tjuvarna då var undersättsliga personer. Nu kunde han väl gå in till Skarpnäcks gård förmodligen och larma om det. Men sen ska man tänka sig det här. Det här var i december månad inför julen. När det var mörkt ute. Och vägarna till Tyresö var inte de bästa. Och de snirklas förbi barnbadet Flaten och så vidare. Så att den gick ju inte den här raka vägen. Så det var ju lång väg. Att då skulle han gå ner till Visvasen.
Bara från Tyresö centrum och till Visvas är det nästan 2 mil.
Ja, och då går från Skarpnäck.
Ja.
Och ledsen.
Ja.
Och naturligtvis inte i sådana kläder. Han var ju klädd för att åka häst när det var kallt.
De tog väl fällar och allting där.
Ja, de tog alltihopa för. Och inte de där var ju inte försäkrade eller någonting. Nej. Så att det här var ju en stor förlust.
Men hur kunde han skicka bud hem?
Ja, det kunde han ju inte.
Nej,
Utan de fick ju sitta hemma och vänta.
Ja.
Och förmodligen kanske han hade handlat åt ett par bönder till.
Ja,
då är ju att det är så mycket.
Ja, och inför julstöket.
Ja,
behövdes ju mycket.
Ja, visst. Julstöket, det här saltet, det skulle ju vara till julgrisen kanske.
Ja.
Och där blev det var med
och
allting.
Hästen och vagnen.
Det... Ja, och vad gjorde man, de här som stal häst och vagnen? Ja, ibland så... För att ofta var det ju inte så att de hade någon användning för hästen.
Nej.
Ja, men det var kringstrykande eller någonting. Eller några som jobbade på någon gård eller kanske jobbade på Skarpnäck. Vem vet. Utan man släppte ju hästen när man hade kört och lastat av. Mm. Sen åkte man ju iväg och släppte hästen för vind för våg. Eller om man lyckades hitta någon som köpte den.
Mm.
Det kan också hända ju, eller och vagnen eller släden, vilket det nu var. Så att på det sättet också. Men ofta, det var ju inte hästen och vagnen de var ute efter då, utan det var ju det andra. Mm. Och då måste de ju ha sett att han hade varit ute och handlat eller någonting.
Man har följt efter honom, ja, då förstås.
Ja.
Så och så att, när bebyggelsen tog slut och slog de till.
Ja.
Och sen var de väl tvungna att ha hästen och släden för att kunna ta hand om varorna.
Ja, visst.
Uh-huh.
Det gick ju inte att bära iväg med det här
själva.
Det var ingen vidare inlevelse in framför julen inte.
Nej.
Ett annat fall nere i Visvarsby, det var 1880, det var till och med den 20 september då. Då dödades en gårdfarahandlare i byn.
Oj då.
Det stod ju då att... Han dödades med knivstygn av en obekant följeslagare. Den här gårdförhandlaren, han var inneboende hos en av spångbergarna i byn då. Och den här följeslagaren, han slog ihjäl honom då i en backe där. Och backen kallas idag för, eller kallades förr för dödbacken. Nu har jag pratat där för... par år sedan och då hade de aldrig hört talas, de som bodde i byn hade inte hört talas om Döbacken.
Nej.
Men så det hade glömts. Men det här har den berättat för mig. Ja, dels finns det ju upptaget det här med mordet. Men det, var backen låg och sånt, det har jag fått reda på genom gamla Visvarsbor. Och han blev ju nergrävd sedan i dalen som kallas för Vissdal.
Jaha.
Som går där i... Den kommer från Mörkdalen och går upp mot Visvarsbyn så att säga. Och den här okände gärningsmannen då, han tog hästen på Norrgården och red iväg med den. Och den hästen hittade man sen nere vid Rackstan.
Den släppte han, han inte behövde den längre.
Ja, då hade han kommit ifrån byn. Sen försvann han ju in i storskogen bakom Rundemar och Haninge till eller något sånt där. Och då gick han ju, för då...
Hade han stulit något?
Nej, ja, han rånade väl den här. Men jag skulle tro att närmast att de blev ovänner om någonting.
Ja. Och så eller kanske pengar som kunde stoppa fickorna.
Ja, eller kanske de blev ovänner om vilket revir de hade att gå och sälja på.
Eller om en kvinna.
Ja, då, det är med. Det är allt möjligt. Teorier finns det ju.
Ja.
Men man ser ju att... Det har inte alltid varit lugnt i bygderna.
Nej.
Det här med mord, det kan man ju också läsa om i nere vid Ubby kraftstation då 1874. Där man efterlyser gärningsmän som delaktighet i ett dråp av arbetaren Johan Jonsson som jobbade vid Ubby kvarnar. Och som sen avled. Och det var ett par gubbar de efterlyste. Men de misstänkte då drängen Jonsson som härstammade från Glashults socken i Kronobergs län. För den här gärningen. Men och sen talar man om hur lång och så vidare. Han var 6 fot lång och så vidare. Så att det, mord har ju förekommit. Och det finns ju också mord som anknyter till Kumla.
Hör du, de här gårdarna, husen finns kvar i stor utsträckning, va? Ja. Norrgården vet jag var den ligger, för det står en pil och det, där står en Norrgården.
De finns kvar allihopa. Ja.
Och Stordal vet jag, det ligger när man kommer till Visla så ligger det till vänster in
ja,
i skogen.
Ja, det är den här scoutstugan.
Det är scoutstuga, ja.
Ja, och där vet jag, det var äldre människor som bodde då. Den här jag pratade med, hans farmor hade bott där i Stordal då.
Och ute vid Trollbäckens båtsällskaps bryggor, där ligger deras klubbstuga.
Är det Ängsudden?
Ängsudden, just ja, Ängsudden. Men där vet jag att där bodde det folk ända till 1955. För det, vi har ett stort fotografi inne i det huset.
Det, men som sagt, alla de här gårdarna finns ju kvar. Hela den här byn, den är ju helt unik som by.
Ja.
Ju, även om alla husen inte är då mer än drygt 100 år.
Ja, de är så unga.
Ja,
det finns yngre också har jag sett. Byggas. Och det är ju flera som bor där ute året runt.
Ja visst, ja, hela, det bor folk där ju nu i husen året runt. Ju.
I det här programmet har Göran Magnusson berättat om gårdarna i Visvas där det hänt ett och annat under århundradenas lopp. Gunnela Grell Lundgren, Radio Tyresö 91,4. Hej då!